igång.
Jajamän.
Jättekul att ha med dig Lovisa igen i podden.
Väldigt kul att få vara tillbaka.
Verkligen, det blev ju så himla bra samtal sist. Så det ska verkligen bli kul att se vad vi kan få ut idag.
Väldigt spännande och spännande tema idag också, om jag får säga det själv.
Ja, vad är det vi ska prata om? Vill du berätta det?
Ja, men det kan jag göra. Nu så här i äran till hösten och stundande Halloween, så tänkte vi prata om skräckfilm.
Yes, absolut. Vilket det visar sig att vi båda är stora fan av.
Ja, precis.
Och då ville du att jag skulle se några filmer i synnerhet, vilket jag nu har gjort. En av dem hade jag sett sedan tidigare, The Conjuring, men det var väldigt länge sedan. Och jag hade inte sett den sedan dess, för jag kommer ihåg att den var så himla läskig. Så det var lite med bävan som jag såg om den. Och sen så har vi sett The Nun och Annabelle. Och varför har vi valt de här filmerna, Lovisa?
Ja, nej men, bra fråga. Och jag är väl lite partisk där, för det här är några av mina, kanske inte jätteoriginellt i och för sig, men några av mina favoritfilmer just nu på skräcktemat eller skräckgenren. Och det som jag tycker är så himla intressant med de här filmerna är att inte alla, men många av dem, speciellt Conjuring, bygger ju på det verkliga paret Ed och Lorraine Warren, som då utredde paranormala aktiviteter i ganska nyligen faktiskt till och med. Jag vet att de dog, jag tror Ed dog 2006 och Lorraine dog 2019. Mm-hmm. Och de var ju då, Ed var självutnämnd demolog. Och Lorraine var jag tror man kan kalla det för ett medium. Och ja, filmerna är ju då som sagt, som min pappa brukar säga, based on a true story. Vilket jag tycker då blir lite extra kittlande när det kommer till sån här genre.
Just det.
Så att, ja, men vad spännande att du såg dem. Vad tyckte du om de andra två då?
Som sagt så tycker jag Conjuring tyckte jag var jättebra. Den höll fortfarande. Jag tyckte att den Nun var ganska mycket sämre. Mm-hmm. Den var jag inte jätteförtjust i. Den tyckte jag var ganska mycket... det var mycket effekter mer än det var story i den. Mm. Och jag tror också att det kan ha gjort sitt lilla att jag hade ingen aning vad den jäkla nunnan var och vad hon hade med allt att göra. För jag hade inte sett The Conjuring 2 innan jag såg den här. Det var när jag såg Conjuring 2 som bitarna började falla lite på plats.
Ja.
Så. Annabelle tyckte jag var väldigt bra. Den gillade jag väldigt mycket.
Ja. Ja, men vad kul. Jättespännande, därför att jag har lite annan upplevelse. Alltså The Conjuring är ju, jag håller med dig där, den är väldigt bra, håller en väldigt hög nivå fortfarande, och jag har säkert sett den 3 eller 4 gånger by now, så att den tycker jag är väldigt bra. Den handlar ju då om liksom en stor familj som flyttar in i ett gammalt hus, och barnen, men kanske allra främst mamman där i huset, börjar ju uppleva väldigt mycket liksom övernaturliga och obehagliga saker. Och den här är ju då baserad på liksom en verklig historia, och den här familjen finns också på riktigt. Medans, vad heter det, The Nun är ju helt fabrikerad så som jag förstår det. Det finns ingen koppling till varken paret Warren eller någon annan, vad ska man säga, true story.
Intressant att de tryckte in det i Conjuring 2 då, som skulle också vara en true story.
Ja,
men de ville precis. Väl ha en lite mat. Men jag kände faktiskt redan där att den var lite så här, vad gör den här nunnen?
Jag vet, det blir ju lite hattigt, därför att The Conjuring 2, vill du berätta lite kort vad den handlar om?
Ja, den ska ju också bygga på ett fall om en poltergeist som härjade i ett hus i London med en familj med flera döttrar. Och att det skulle vara någon gammal man där som terroriserade dem på nätterna särskilt, och särskilt en av flickorna.
Ja.
Så, och i filmens värld så är det ju, visar det sig att det är ju inte bara den här mannen, utan han, nu blir det ju spoilers kanske vi också ska säga, så att i alla fall milda sådana. Så visar det sig att det är den här nunnan som har med saker och ting att göra, fast man inte riktigt förstår varför.
Nej.
Och jag kände inte riktigt att när man såg den namn att man fattade fortfarande vad hon hade hela att göra, förutom att det var en demon som tog sig formen av en nunna då.
Ja, men precis. Och jag menar, även det här fallet, alltså i den här familjen då i England, och speciellt den där dottern då som blir besatt, bygger ju också på a true story och ett väldigt uppmärksammat fall i England på 70-talet. Där faktiskt till och med utomstående, såsom poliser och grannar, också upplevde det här, och det finns liksom dokumenterat. Däremot så verkar det skilja sig ganska mycket från det riktiga händelseförloppet, till exempel nunnan då, även känd som The Nun, som dyker upp där i slutet eller i mitten av filmen när Ed och Lorraine Warren kommer dit för att utreda och hjälpa den här familjen. Så den biten av filmen så att säga är fabrikerad, och jag gissar att det är liksom egentligen en man har klämt in det där för att koppla det till en kommande spin-off-serien då, den annan.
Ja, det känns ju nästan lite så. Så det var väl kanske det jag mindre gillade. Det här, det flippade ut lite på slutet där.
Ja men verkligen. Och jag skulle säga att jag gillar den första filmen nog allra bäst faktiskt utav alla de här 8 filmerna som det ju faktiskt är. Det är ju 3 stycken...
Du menar original The Conjuring?
Precis, och sen är det 2 stycken Annabelle och 2... Nej, förlåt, 3 stycken Annabelle och sen 2 stycken The Nun.
Jag tycker vi kan stanna kvar vid The Conjuring lite. För det, jag kände ju nu när jag såg om den att den är ju fortfarande riktigt läskig, och då är ju ändå att jag har en hyfsat hög skräcktoleranströskel dessa dagar. Men den är väldigt skickligt gjord. Den innehåller liksom alla element en bra skräckfilm behöver göra. Den bygger upp den här tryckande känslan väldigt bra. Och att man är hela tiden på tårna. Jag tänkte det att den har väldigt mycket sån här... Jag märkte att de gjorde det i de andra filmerna också, men de lyckas mer ännu allra bäst i The Conjuring. De gör, alltså det är ganska klassiskt grepp i skräckfilmer, att man gör en liten vidvinkelshot liksom, där man tittar över axeln på en karaktär, eller att man tar med en dörröppning eller ytterligare ett fönster, och man sitter ju alltid på tårna och väntar sig att någonting ska dyka upp i den där dörröppningen eller det där fönstret, och sen liksom 99% av gångerna gör inte det. Men det är ju något sånt där, alltså de som har gjort filmen spelar ju på att vana skräck liksom tittare kommer ju att förvänta sig det här. Så det blir väldigt liksom skickligt gjort, för man är ju hela tiden på helspänn och liksom så här vill inte titta på det där fönstret i hörnet, fast man gör det ändå, för man vet att det finns en chans att någonting dyker upp där liksom.
Verkligen, jag tycker ju att det ofta också handlar om att man när man ser på skräckfilm eller de som skapar skräckfilm, att det handlar om att man ska inte riktigt visa det man inom situationstecken då ska vara rädd för. Därför blir det för tydligt eller för uppenbart, eller att man vet när det kommer eller ser det som kommer, så kan det ibland se lite löjligt ut. Alltså det tycker jag att det kan göra i vissa av de andra filmerna.
Ja, och det var, tror jag, därför jag inte gillade den namn, för det var väldigt mycket close-ups på den här nu.
Ja.
Jag tror att det var det som man kände att bara, nej, nu blir det lite för mycket, det blir inte läskigt längre när det liksom är...
Nej, men precis, för då är det lite så här... Ja, då blir man för rationell och är så här, nej, men det där ser väl vem som helst.
Ja, men precis, det liksom. Exakt, det ser man ju att det är någon i smink liksom. Nej, men jag tror att det sades liksom om Jaws, eller Hajen, som den heter på svenska, liksom att... Det är ju en väldigt, den brukar ju ibland räknas som en skräckfilm, och att den är väldigt lyckad för att man aldrig får se den här hajen förrän alldeles i slutet. Det är ju liksom hotet om hajen som är det läskiga, men när själva hajen dyker upp så är den ju, då har man ju avdramatiserat den, eller man har ju tagit bort det läskiga, för då är det ju ganska, i alla fall för dagens ögon, uppenbarligt att det här är liksom en mekanisk haj. Men så länge man inte får se den i bild, jag tänker det är samma i The Alien, är ju också en sån här klassisk, liksom, att det tar väldigt lång tid innan du får se Alien. Där tycker jag i och för sig att monstret funkar, för det är väldigt välgjort, så att det är fortfarande skitläskigt även när man har sett det. Men just i första filmen så tar det väldigt lång tid innan du ens får se liksom.
Håller med. Det här monstret. Och det bygger väldigt mycket just på den där spänningen och liksom förväntan.
Ja, men det blir läskigt i ens huvud.
Precis.
Det är därför jag också, jag vet att jag har tjatat om det några gånger nu när vi har pratat skräck, du och jag, om att jag ofta finner att skräckböcker, skräckromaner kan vara läskigare än både film och spel just, och jag tror att det har att göra med det här att du bygger, allt du bygger upp i ditt huvud är så mycket värre än vad du någonsin kan liksom få se i film.
Ja. Ja, men verkligen. Och, alltså, jag har ju själv inte läst så mycket skräckböcker som du har gjort, Jules. Men jag blir lite taggad på att göra det nu. Efter att jag hört dig berätta om det. För att det är precis som du säger, jag håller med dig om att det är ju liksom alla de här känslorna och förväntningarna och ens egna liksom fantasi som gör det läskigt. Mm. När det väl liksom kommer till det konkreta så faller precis, det lite platt ibland. Mm.
Ibland liksom. Det måste vara väldigt, du måste ha en bra sminkavdelning för att man ska tro på det liksom. Eller en bra, jag vet inte vad, om det är monster så behöver du kanske ha bra digitala konstnärer.
Uh-huh.
Men just i böcker så är det också att det kan vara väldigt små saker som blir väldigt läskiga. Det kan bara vara knackningar eller fotsteg som får håren att resa sig på, medan när det översätts till film så krävs det något mera liksom, för att det ska bli läskigt.
Mm.
Det är kanske inte så läskigt i sig, utan det är när det liksom stegras och blir demoner, det blir läskigt.
Ja, men verkligen. Och det där tycker jag ändå att de gör väldigt bra, inte alla, långt ifrån alla skräckfilmer, men bland annat i de här filmerna där jag faktiskt tycker att alla håller väl någon typ av liksom grundnivå ändå. Och just det här och hur de bygger upp det med ljussättning, ljud, hur ljuden stegrar, det är annat bakgrundsljud. Det är det som bidrar till det.
Och jag tycker också att jag uppskattar i The Conjuring att de är ganska återhållsamma, i alla fall vad jag vill minnas med ljudet, att det inte är så, annars kan det vara väldigt mycket så här crescendo och darriga fioler som liksom spelar på ens känsla, men den här känns det ändå hyfsat återhållsamt liksom.
Mm.
För annars brukar det vara, du vet, en stegande crescendo liksom, så man förstår att nu kommer det snart liksom.
Ja, men det måste ju vara en balans också. För annars så vänjer man väl sig som tittare, tänker jag. Och att det inte blir lika skakande när någonting väl sker.
Mm. Nej, alltså sen tror jag också att det Conjuring lyckas med, det är ju att man bryr sig om de här människorna. Mm. De tecknar ett porträtt av en familj som man känner att man håller av liksom, och det hjälper ju, för då vill man ju inte att de ska utsättas för det här. Men jag kände att den annan så hade jag lite svårare att koppla till karaktärerna. Vad var det? Det var en präst och så var det en nunna.
Ja, eller
så,
blivande
eller
nunna.
Eller typ någon blivande nunna. Ja, och så var det någon annan snubbe där också.
Ja, lite löst sammansatt folk kan man säga.
Lite löst sammansatt folk.
Och också lite otydligt, för det som händer i The Nun då är ju, kan vi väl berätta tänker jag, alltså grundstoryn, är ju att de skickas då, den här prästen och den här blivande nunnan skickas ju då till ett kloster. Jag tror att det var i Rumänien, va? För att undersöka...
Såklart att det måste vara Rumänien, va?
Precis. De ska undersöka ett kloster, tror jag, just för att en nunna har begått ett självmord där.
Mm.
Och där träffar de också på, i någon angränsande stad till det här klostret, träffar de på en... vad ska man kalla honom för någonting? Maurice eller Frankie som han kallas. Springpojke kan man kalla det för det.
Ja.
Som också blir en del då utav den här storyn. Så att jag håller med dig om att storyn i den filmen är ganska ganska vag. Däremot så till skillnad från dig så tycker jag att den filmen är väldigt bra.
Ja, jag har förstått det. Men vad är det du gillar med den då?
Alltså, jag tror att jag gillar settingen väldigt mycket. Alltså just det här klostret, det är väldigt mörkt, det känns väldigt kallt. Och sen så är det ju ganska mycket också plot twists i storyn. Alltså, man tappar balansen lite grann under tidens gång. Alltså, vad man tror händer får man då veta senare kanske inte riktigt har hänt på det sättet som man hela tiden har trott.
Nej, just det.
Och det händer lite genomgående i filmen, vilket jag tycker håller den lite spännande.
Just det.
Så det gillar jag med den. Så att jag skulle säga att bortsett från Conjuring 1 så är det nog min favorit utav alla de här filmerna. Och sen, jag har ju också sett tvåan på bio
Vad tyckte du om den då?
Jag tyckte den var okej. Okay. Jag tycker den var mycket sämre än första filmen. För lika där är storyn fortsatt ganska svag.
Mm.
Man ser ju det, eller ja, vi ska inte spoila någonting kanske eftersom att den också fortfarande går på bio. Men det är någon typ av fortsatt jakt då på den här demonen som förflyttar sig genom olika städer och lämnar död och små ledtrådar efter sig som då den här syster Irene följer efter. Och alla spår leder då till en flickskola där även den här karaktären Maurice då, eller Frankie den on 1 befinner sig.
Just det.
Så att man kan ju tänka sig då att det finns en fortsatt koppling då mellan han och det som hände i ettan.
Mm. Okej. Okay. Ja, för mig så kändes det lite mer så som att de var så lite för kära i idén som de hade kommit på med den här läskiga nunnan liksom. Och sen försökte de bygga ett helt franchise runt den och jag tyckte inte att det funkade jättebra.
Det funkade riktigt.
Däremot så var jag mycket mer, för jag hade nog kanske tänkt att Annabelle skulle vara den jag inte gillade, för att jag har lite svårt kära för hemsökta dockor. Jag tycker ofta att det blir lite så här. Jag hade väl förväntat mig att det skulle vara en docka som sprang kring med en kniv, liksom typ Chucky.
Chucky-style.
Ja, men verkligen. Så att jag blev glatt överraskad av den, att det var inte riktigt en sån film. Visst, dockan spelade ju såklart en stor roll, men det var inte så att den liksom var animerad, eller liksom vad man såg i alla fall.
Nej.
Och sen den hade ju också den här väldigt starka grundstoryn med det här paret och sitt lilla barn där, vilket ju skapade en extremt stor spänning, för man var ju väldigt rädd för den här lilla bebisen hela tiden, precis som mamman var, och förväntade sig nästan någon liksom sån här Rosemary's Baby-grej där av alltihopa.
Ja, men verkligen. Jag tycker att du har inte sett Annabelle 2 än, va?
Nej, den har jag inte sett.
Jag tycker att den är snäppet bättre, men jag håller med dig om att jag tycker att Annabelle var bättre än vad man trodde att den skulle vara i början. Och just den där dockan tycker jag är så intressant, för att den i sig gör ju aldrig någonting.
Nej.
Utan det är ju någonting som man förstår sen är ju knutet till den här dockan som så att säga far runt på egen hand. Men det är aldrig dockan som gör någonting, vilket jag tycker är ganska klokt, just för som du säger att det blir kopplat till lite Chucky precis, vibes.
Precis, det hade man fått se dockan springa omkring som Chucky gör, då hade man nog inte tyckt att, eller jag hade inte tyckt att det var lika bra, för då hade man känt att det här blir lite överdriven, det blir lite väl liksom.
Ja. Och även Annabelle, även om inte Annabelle-filmerna, i alla fall ettan eller tvåan, är baserat på någon verklig händelse, så finns ju den dockan och har liksom en egen övernaturlig story kopplad till sig. Den ser ju dock väldigt annorlunda ut i verkligheten, om man har googlat den.
Okej, okay, jag ska inte googla på den, jag vill inte se den.
Den är inte alls lika läskig, ska jag säga.
Nej, jag kan tänka mig att de har skruvat upp det i filmen. För jag får verkligen säga, vem i helske skulle köpa en sån här docka? Vem skulle få för sig att köpa den här dockan? Liksom? Den är så läskig. Men det kände jag om alla de här sakerna, de hade den här speldosen i The Conjuring och den här... Var det någon sorts film, gammal tiders filmleksak i The Conjuring 2? Bara, vem skulle köpa det här till sina barn? Det är bara så otäckt liksom.
Jag håller med. Men sen kanske det också är så att äldre leksaker är lite läskiga. Alltså jag vet
jo,
att jag
precis,
har ju...
Ja, men dockor är ju läskiga.
Jag har ju de några antika det. Dockor...
Ja, du har det.
Ja, hemma hos mig. De är dock nerpackade i en kartong.
Var det efter Annabelle du gjorde?
Nej, faktiskt inte. Men jag tänker att de är så här fina prydnader. Men det är inte riktigt så att jag har någonstans att ha dem på display. Men jag vet att Lukas, när han såg min sambo då, när han såg dem första gången, så sa han, de där packade undan på en gång. För de är läskiga.
Ja, jag håller med. Ja, men det är något med liksom, dockor som kan vara lite så här creepy. Jag hade helt blankat på att den var med i The Conjuring. Så att jag var verkligen så här, hur har den här dockan, vad har den att göra med hela? Jag fattade ingenting. Mm. Och sen när jag såg om The Conjuring, den är ju med typ så här 15 minuter i början på första filmen. Liksom. Det hade jag totalt liksom glömt bort.
Ja, men precis. Att den var där. Och på så vis är det ju också att alla filmer kopplar ju an lite grann till varandra. Jag vet inte om du... tänkte på... Nej, du har inte sett. För i Annabelle 2, den handlar ju då om en liten familj där en pappa är dockmakare. Och den här lilla familjen, en mamma och en pappa och en dotter, de förlorar sin dotter i en olycka. Och sen några år senare då så är en nunna och ett gäng föräldralösa barn då som flyttar in i det här huset tillsammans med de kvarlevande föräldrarna.
Mm.
Och en av de här flickorna då råkar ut för fruktansvärda saker efter att hon upptäcker den här dockan då, Annabelle, i den avlidna dotterns rum. Och då visar det sig då att föräldrarna till den döda flickan har liksom tillåtit en ande eller bjudit in en ande att inta den här dockan då, i hopp om att det ska vara deras dotter. Vilket då såklart
inte... Det är också såhär, hur tänkte ni?
Ja, precis. Men i den här filmen även så finns det ett bild på den här nunnan då som flyttar in med barnen och är ansvarig för barnen. Och på den bilden, så lite grann så där på sidan, så ser man också den nunnan i fotografiet liksom.
Aha, okay.
Man bara, aha, okej, okay, där har vi den nan också. Så att det är liksom, de har ju försökt koppla ihop alla de här filmerna till varandra.
De har försökt få ihop det.
Och det är nog ganska klokt, tänker jag, så marknadsföringsmässigt. Att just den här igenkänningen och få, ja, men har man sett då ena filmen så blir man nyfiken på den andra när man då förstår att de hör ihop och samma typer utav... vad ska man säga, monster eller spöken, demoner återkommer.
Ja. Ja. Vet du, jag tänkte på två saker när jag tittade på alla de här filmerna som de hade gemensamt. Och det första är att alla har saknat tapeter. Det är som att de har alla i alla de här familjerna i både The Conjuring och Annabelle och The Nun, eller det var ingen familj i The Nun, men de verkar ha någon aversion mot att ha vackra väggar.
Oh, det har jag faktiskt inte tänkt på.
Är så här, ja, men det ser ut som att de bor i liksom så här rivningsobjekt allihopa. Det finns ingen renoveringstanke. Jag tror att, och det här är ju såklart medvetet från skaparnas sida för att det ska se lite ruggigt och ruskigt ut, men det är liksom så här, om vem som helst som flyttade in i ett sånt där hus skulle ju ta fram lite målarfärg och slaska på det på väggarna. Vem skulle vilja sova i det här rummet när det ser ut som att det har runnit rost längs väggarna? Liksom? Det här känns... Jag vet inte, det kanske bara jag som har så inredningsnerven igångsatt i och med att jag snart ska flytta. Men det var någonting som jag verkligen så här tänkte på. Så här.
Men...
Ja, alltså,
Nej, men jag håller med dig och det tror jag verkligen, alltså just att ha ögat för detaljer tror man verkligen att så här, då kan man upptäcka hur de gör för att skapa stämning verkligen. Men
precis.
Jag tänkte också på det att, så här, att de är besatta kanske förhindrar dem att ta tag i renoveringsprojekt i och för sig.
Ja, jo precis, de blir ju lite störda, men jag tänker liksom så här, det är klart som fan att ni upptäcker att det spökar här, när det verkligen känns som att ni bor i ett spökhus. Och visst, liksom i The Conjuring 2, där kan jag kanske förstå det lite grann med att de verkade ju vara väldigt fattiga.
Precis,
så de kanske var ursäktade, men de andra familjerna kändes ändå lite mer... som att de skulle ha råd med en färgpyts i alla fall. Så att, jag tyckte det var en intressant liksom, så här, genomgående tema. Det är någonting de kör med i det här franchiset. Liksom.
Verkligen.
Och en annan sak som jag tänkte på är, varför öppnar de alltid dörrarna?
Men tänker man inte alltid på det när man tittar på skräckfilmer? Man bara skriker åt dem. Öppna inte dörren! Ja,
det är ju
gå
så
inte
dumt!
In.
Om du hör liksom någon knacka på andra sidan dörren så här jättebröligt och du vet att det här låter inte naturligt, då ska de alltid gå och undersöka och titta ut. Nej! Gör det inte!
I och för sig. Om man däremot kopplar det till liksom ens verkliga liv och vad man själv gör om man blir rädd, då öppnar man ju dörren. Eller hur?
Tror du det?
Ja! Alltså jag vet så här, jag har ju en klädkammare eller vad man ska kalla det för. Jag sitter faktiskt i den just nu när jag spelar in. Och ibland, den har så automatisk lampa som tänds, alltså rörelsedetektor liksom. Så att den tänds när man rör sig och annars är det liksom släckt här. Och jag vet att när jag bodde ensam och kom hem så här efter en lång dag på jobbet, ibland så kunde jag se att det var tänt där inne. Eller här inne.
Ja.
Alltså du vet, kalla kårar, verkligen. Och du vet, det är klart, jag måste ju öppna. Jag kan ju inte, inte
du
öppna.
Måste veta att det inte är någonting där. Ja, okay, ja. Jag kan ju för sig förstå det. Men om du skulle höra någon demoniskt väsa på andra sidan och knacka vrålhögt på dörren, skulle du verkligen så här öppna
nej,
den då också?
Nej, då hade jag nog inte gjort det. Då hade jag ju alltså tagit mitt pick och pack, inklusive katten under armen, och bara rakt ut genom dörren.
Ja, det känns ju lite så. Eller åtminstone gått och hämtat en bibel eller ett kors eller någonting.
Tyvärr. Innan man börjar. Tyvärr är de här inne redan. Så. Nej, men jag bara så här, när det väl har gått så långt i filmen, då förstår man ju inte varför går ni in, varför öppnar ni. Men där precis, i början ni liksom, när det är lite så här, bara lite mystiskt, då är man så här, men det kanske man hade gjort. Ja.
När man inte är inställd på. Men när man vet att det är en demon här, då tycker jag att man får inte bli.
Då är det bara att dra liksom.
Ja, då tycker jag inte att man ska öppna alla dörrar man ser. Men det var lite spaningar jag hade när jag tittade på de här.
Verkligen. Och någonting som jag tycker blir extra liksom läskigt också med första filmen, The Conjuring, är ju att alltså den här familjen, Perron verkar de heta, eller har hetat eller heter i verkligheten. De har ju också bekräftat att det här har hänt. Mm. Det som däremot skiljer sig är ju liksom slutet, därför att de påstod ju att det fortsatte att spöka där ända tills de flyttade därifrån. Och när jag läser om de här olika fallen då som kopplat till Conjuring-filmerna och som är baserade på verkliga historier, så är liksom den gemensamma nämnaren, så att säga, i verkligheten att ingen uppger att de har varit hjälpt utav paret Warren.
Mm-hmm, intressant. Mm,
det är jätteintressant och det skiljer sig ju drastiskt ifrån filmerna.
Det skiljer sig drastiskt från hur de porträtteras som värsta liksom,
hjältarna
och experterna. Men jag läser ju liksom det också, att de har blivit debankade många gånger också. Att det har visat sig att det inte... Att ingenting har kunnat, det de har framlagt har kunnat motbevisas. Ingenting har kunnat liksom, säkerställas.
Nej, och så där är det väl lite egentligen också med sådana här typer av frågor, vilket jag kan tycka är ganska intressant. Just det att det verkar ju finnas människor som verkligen tror på det. Mm. Och just när det kommer till paret Warren, så undrar man ju hur mycket tror de på det versus hur mycket har de gjort för att kapitalisera på det här? Mm. För de har ju alltså skrivit jättemycket böcker, de har varit med liksom i media på olika sätt, de har undervisat i det här.
Jag har fått en hel filmserie gjord om sig.
Verkligen, förstå hur de cashade in på det här. Nu har ju tyvärr båda, eller tyvärr och tyvärr, men de var väl i hög ålder, nu har båda gått bort. Men jag gissar att familjen fortsatt säkert har inkomster kopplat till filmerna. The Conjuring 3 har inte du sett den, va?
Nej.
Nej. Den är också väldigt spännande.
Är det den som heter någonting med The Devil någonting?
The Devil Made Me Do It? Jag vet inte om den heter så, men den handlar ju om en ung man som blir besatt av en demon och kort därefter liksom begår ett mord på en kompis. Och sen så berör filmen också lite grann efterföljande rättsprocess. Och det här är också superintressant, för det här bygger ju på ett verkligt fall. Och i grunden så är det en 11-årig pojke då som påstås bli besatt av en demon. Och som då under en exorcism flyttar över till sin systers sambo. Och under den här exorcismen så deltog också Edda Lorraine Warren. Och efter några månader så begår då den här sambon ett mord på en vän. Och sen blir det liksom ett uppmärksammat rättsfall där han förnekar brott då med hänvisning till att han var besatt av en demon.
Det måste ju vara väldigt intressant för rättsapparaten.
Verkligen, och tydligen var det första gången det hände i USA, men tydligen har det hänt två gånger tidigare i England. Kan dock ingenting om de fallen, men det finns nu en, alltså, vilket jag kollade på idag, en helt färsk dokumentärserie om det här på Netflix som heter The Devil on Trial, vilket jag tycker var väldigt spännande och också kopplat då till och familjen då som och även han som begick mordet, så att säga, alla liksom är med i den här dokumentärserien och de har lite olika uppfattningar om vad som hände och också olika liksom, vad ska man säga, uppfattningar om paret Warren då i efterhand och vad de tyckte om deras inblandning. Ah, så den var väldigt spännande. Speciellt tänker jag om man har sett sett Conjuring 3 först då.
Mm. Just det. Mm. Ja, men vad intressant. Är det det som, har, som lockar dig just specifikt i den här serien? Liksom det här verklighetsbaserade? Eller?
Ja,
jag tänker,
men...
vad är din liksom, dragning?
Ja, men jag tror det. Alltså, jag tror först och främst att man, det finns ju så många olika, eller jag vet inte hur många olika typer av skräckfilmer det finns, men alltså man har ju typ splatter till exempel där det är mycket blod, man har liksom, det kan vara zombies och annat, men just det här med demoner och onda andar och sånt tycker jag är lite extra roligt att se på, just därför jag tror att det skrämmer mig lite extra.
Mm. Ja, jag läste lite teorier, jag kollade upp vetenskapssidan, eller vad ska man säga, inför detta lite grann, för jag tycker att det är intressant. Och där fanns det teorier om att religion är ju inte så utbrett idag, eller i alla fall i västvärlden så är det ju ganska, det är inte så många som är religiösa längre. Däremot så är det väldigt mycket skräckfilm på det temat, särskilt på senare tid.
Mm.
Att det är på något sätt att vi ska ersatt religion i vårt vardagsliv med religion på vita duken och kanske framförallt i skräckfilm.
Intressant, för det är ju alltid, alltså de här typen av filmer i alla fall upplever jag alltid är kopplade till liksom kyrkan eller...
Mm. Ja, men det är ju väldigt så här, jag tänkte på det jättemycket när jag såg de här, det förutsätter ju väldigt, väldigt starkt att det finns dels en gud och att den kristna tron är den enda rätta och att det är den som kan motverka de här demonerna. Lite trist för dem som bor i andra delar av världen som inte har kristendomen som religion, om de drabbas av demoner där de kör där i princip, eller jag vet inte.
Tokigt hur det kan vara. Men ja, och jag undrar, det är ju en intressant take också på det, för jag undrar om personer i andra delar, liksom som inte alls grundar sig i liksom den kristna tron, även om vi inte är religiösa i lika hög utsträckning i västvärlden, så tänker jag att vårt samhälle bygger ju mycket på det här, liksom, och vi är ju ändå insatta i liksom den kristna tron. Jag undrar om det också bidrar till att man känner sig berörd. Eller
alltså. Jag tänker att det finns en sån här primal längtan över att världen ska vara så enkel och så lätt att dela upp i svart och vitt liksom. Och att bara du håller dig på den räta linjen, på den smala vägen, då ska du kunna undkomma det här. Jag tänker att det kanske finns en sån tröst i det.
Ja.
På något sätt. Jag vet inte, men jag tycker det är väldigt intressant liksom, att det är så att vi är inte särskilt religiösa vanlig dags, men när vi går på bio då
då minsann. Men det jag slås utav då i de här filmerna är ju att det är ju ofta väldigt slumpmässigt vilka som blir offer för det här liksom olyckliga. Alltså att de blir besatta eller på annat sätt liksom blir drabbade av det här övernaturliga.
Ja, i The Conjuring så gör de ju en grej av det, att den här familjen inte är katoliker och därför inte kan få hjälp av kyrkan. Och att de flera gånger säger att ni måste döpa era barn liksom, så att de är skyddade. Jag vet, man skulle ju kunna hårdra det här till att det här är en extremt liksom pro-katolicism film liksom, att försöka få folk att konvertera.
Verkligen, jag kommer inte ihåg
det. Känns lite som man förr i tiden skrämde folk med djävulen liksom.
Ja. Jag kommer inte ihåg att de nämnde det, men nu när du säger det så var det ju någonting, för att
jag för mig att det var så i någon av de andra filmen också.
Ja, att man behöver då få godkänt ifrån liksom Vatikanen för att få utföra en exorcism.
Precis, utföra exorcismen. Att det är inte, ja. De är inte riktigt jättepepp att göra det när folk inte tillhörde deras religion.
Ja. Oh, intressant.
Mm.
Vilka typer av filmer tycker du är läskiga?
Jag är ju ett fan av, som jag var inne på lite tidigare, monstergenren, tycker jag. Jag, särskilt zombies gillar jag jättemycket, och utomjordingar. Så några av mina favoriter, det är ju Alien, som sagt, det tycker jag är en mästerligt gjord filmserie, alla delar. Och sen så, det finns en, jag vet inte om du har sett den, som heter 28 dagar senare.
Jo.
Den tycker jag är jättebra. Och det jag gillar med just den är väl att den har, alltså bra skräckfilm har ju ofta också någonting att säga om samhället. Mm. I stort, tycker jag i alla fall. Eller all skräckfilm är någon sorts kommentar på sin samtid. Vad den än säger liksom. Men i 28 dagar senare så tycker jag att den är väldigt, väldigt bra med hur den ställer frågan vem är egentligen monstret? Så att jag är lite svag för den genen. Men jag håller med som du säger. Det är någonting med det här med... Exorcisten är också skitläskig liksom.
Ja, klassiken.
Ja, precis.
The mother det, of den här typen av skräckfilmer, känns det som.
Ja, ja men verkligen. Så att det, jag tycker ju... det här är ju också väldigt, väldigt läskigt. Annars gillar jag spöken också väldigt mycket.
Vad är skillnaden mellan ett spöke och en ande?
Det är nog en väldigt hårfin linje. Det beror på vem du frågar, tror jag.
Men vad syftar du på när du säger spöke då?
Ja, det jag gör skillnad just här är väl kanske att demoner och spöken är ju olika saker. Men spöken är väl mera liksom folk som inte har gått hädan utan stannar kvar av någon anledning. Ofta precis. För att de har något meddelande till dem som...
De kvarlevande.
Eller, ja, precis, eller någonting som de inte har gjort klart liksom, i sitt jordeliv och sådana där saker. Liksom, så.
Ja, men just det, för demoner, just det skillnaden, demoner har ju aldrig liksom gått på den här jorden medan andar eller
exakt.
Spöken ju har troligen varit någon... liksom, människor förut, ja, men gått bort.
Exakt. Exakt, och sen är väl kanske det inte alltid riktigt uppenbart att spöken är onda. Demoner är ju alltid onda. Medan spöken kan ju bara vara vilse.
Ja, men precis. Det vet man ju många filmer som också bygger på att det är ett spöke som i grunden kanske vill ha hjälp eller vill bli hittad. Den typen av film. Ja,
ja men precis. Jag tänker på typ alla avsnitt av X-Files som någonsin innehöll ett spöke eller sådär. Så var det ofta. Eller en tv-serie som har någon sorts övernaturligt inslag, supernatural eller någonting, så är ju ofta spökena kanske inte, det brukar visa sig i slutändan att de bara råkade skrämma människor, men egentligen så ville de ha hjälp, som du säger liksom.
Ja, ja.
Klassikern är väl Scooby-Doo. Jag kommer ihåg att när jag tittade på det som barn så blev jag alltid så besviken att det visade sig att spöket var ju alltid en människa i slutändan, någon som bara låtsades. Jag kommer ihåg att jag var grymt besviken över det. Jag ville att spökena skulle vara spöken.
Ja, men visst var det läskigt också när man var liten och kollade på
det? Ja, det var skitläskigt. Man var ju jätterädd tills de demaskerade spöket och det visade sig bara vara någon människa som ville luras.
Ja, men
de var läskiga fram tills dess.
Men varför lurades de? Visst var det ofta att de var i knipa själv och behövde liksom... Eller var det liksom bad guys som lurades?
Jag vill minnas det så, men det kan ju ha varit en variation. Ofta så var det ju så här att de ville skrämma bort en människor från en plats för att de ville hålla den hemlig av någon anledning. Att de var typ, inte vet jag, tjuvar hade någon gömma, något tjuvgods eller någonting. Eller, inte vet jag. Ofta var det ju sådana förklaringar, vill jag minnas det i alla fall. Men det kan ju ha varit alla möjliga. Jag får titta om på Scooby-Doo. Jag skulle dock inte rekommendera de här live-action-filmerna. De försökte jag se på för någon vecka sedan. De är ganska löjliga på ett obra sätt.
Jag tror att jag har sett dem någon gång i så här förbifarten på tv. Var inte jätteimponerad.
Nej, det är lite skrikigt för min smak. Ja. Nej, men just X-Files kommer jag ihåg att man låg, alltså, skrämde upp sig själv. Det brukade ju gå... När jag gick i skolan i alla fall så gick det ju så här jättesent på kvällarna av någon anledning. Och då låg man uppe vaken liksom på pinkiv att man skulle få se X-Files. Och sen var man vaken efter det för man kunde inte sova.
Jag har faktiskt inte sett det. Det är någon serie, sa du?
Ja, X-Files, det är ju med Dana och Dana Scully och Fox Mulder. Det är ju en amerikansk serie som handlar om två FBI-agenter som utreder The X-Files, som det kallas, alltså övernaturliga fall. Och det handlar ju, det är allt från spöken och demoner och vad heter shapeshifters. Sen finns det ju en så här genomgående, ska man säga, overarching story som handlar om utomjordingar som också är läskiga. som rövar bort folk och utför experiment på dem, så att det är så. Men däremellan så är det ju alla möjliga liksom, sorters övernaturliga inslag. Jag tror det är säkert vampyrer och varulvar där också. Så.
Ja, men det låter lite bekant kanske, men det kan hända att det var så länge sedan jag stötte på det, eller att jag var väldigt ung, att jag inte kommer ihåg riktigt.
Ja, vad intressant. Men det är nog för att det är en liten generationsskillnad mellan dig och mig. För mig var det en sån här jättegrej. Fast det var andra sidan, jag växte ju upp på tiden när det typ bara fanns ett tv-program av varje sort, så då tittade alla på det.
Ah! Jag försöker komma på, för ja, det finns ju massa Bröderna Grimm-filmer och sånt där. Alltså man har ju sett så extremt mycket skräckfilmer genom åren. Och jag upplever att alltså, det är många man har glömt bort, men också som man kanske kommer ihåg men har glömt bort vad de heter. Mm. Och att alltså, förr i tiden så var det ju inte lika mycket, alltså det var inte lika spårbart heller. Eller jag upplever inte att det är lika spårbart nu. För jag kan sitta och tänka på, men gud, den där filmen som var så himla obehaglig. Mm. Vad var det den hette? Och sen är det ju helt omöjligt att hitta idag.
Ja, så är det ju. Och sen här är ju nu för tiden är det ju ett myller. Jag tänker, det kommer ju 10 nya skräckfilmer bara på Netflix varje månad, känns det ju som. Ja. Så man hinner ju inte avverka allting. Det är svårt att hänga med. Men när jag växte upp, då fanns det inte så mycket att välja på. Så det var de man såg. Liksom, kom The Blair Witch Project, ja, då såg alla det om man skulle se en skräckfilm. Liksom. Det fanns inte så mycket annat.
Och titta på. Nej, men jag upplever ju också kanske att de filmerna som kom ut då också kanske hade lite bättre kvalitet. För precis som du säger, det stämmer ju. Det kommer ju ut ganska mycket skräckfilmer på alla de här olika streaming-sajterna och även en del på bio. Men jag upplever att det är ganska svårt nu för tiden att hitta en riktigt bra skräckfilm.
Mm. Ja, men jag håller med. Men det där, jag tycker det där gäller inte bara skräckfilmer, det gäller generellt filmer i stort. Jag tycker det är svårt att hitta en bra film idag.
Det är sant. Det är sant.
Det känns som att antingen så är det en kopia av en kopia, eller så ska det vara så mycket skruvade handlingar så att man inte, och så ska de vara 3 timmar långt allting. Jag tycker inte att det behöver vara 3 timmar långt. På tal om det, jag såg nu, jag kom helt in i så här skräckvurmen efter att ha sett de här filmerna, så jag kollade The Quiet Place, för den hade inte jag sett innan. På tal om en bra skräckfilm, de var ju jättebra. De tyckte jag jättemycket om. De var verkligen, ja men de visste hur en skräckslipsten skulle dras, tyckte jag. Ja. Och de också höll sig under 1,5 timmes märket också skickligt.
Skickligt nog. Såg du båda två, 1 och 2?
Jag såg båda två, ja. Sträck såg de. Mm. Jag blev så imponerad. Jag vet inte hur jag lyckats undvika den. För det känns ju som att alla har tjatat om att man ska se den. Men jag har lyckats undvika den. Men nu har jag sett på den. Den andra. De var lika bra båda två, tyckte jag.
Ja, jag tyckte också att de var väldigt bra när de kom.
Mm.
Nu har jag väl hunnit glömma en del redan, för man ser så himla mycket film. Men jag håller med, jag tyckte de var väldigt, väldigt bra. En annan film som jag tror kom där i ungefär de åren var ju också Bird Box. Jag vet inte om du har sett den.
Nej, den har jag inte heller sett. Nej. Den är en sån där som man har lagt på sin att se-list och sen så hinner det komma 20 andra filmer emellan, så man hinner glömma bort den.
Ja. You're in for a treat. Den bygger ju på lite liknande, just det här att...
Ja, det kom ju den här The Silence också sen, som också bygger på det här med ett monster som man ska vara tysta inför. Så det var någon sån här grej där.
Just det. Och just Bird Box, den skiljer sig kanske lite då med tanke på att så här, man kan nog leva om, men man får inte titta. Så att du vet, det just det här bygger på sinnena.
Okej, det är inte ljud. Okej, ja. Nej. All right. Ja, men då var det inte riktigt samma, men det var något på sinnena i alla fall.
Ja, men precis. The Silence tror jag inte att jag har sett. Det är många bra tips här som dyker upp.
Ja, precis. Silence är inte lika bra som The Quiet Place, tycker jag. Men den är bra ändå. Den håller för en tittning, det gör den.
Gud. Man får, får lägga till på listan.
Precis. På den långa, långa listan. Men jag håller med, inte generellt. Så, det är svårt att hitta någonting som man riktigt tänder till på. Men jag tror också att för min del så beror det på att min skräcktröskel är lite för, säger man låg eller hög, det är inte, man blir inte riktigt lika rädd som man blev en gång. Man jagar ju den där kicken på något sätt som man fick när man var ungdom och tittade på någonting och fick skiten urskrämd ur sig och sen typ
ja, men verkligen.
Hade men för livet i flera år efteråt.
Verkligen, jag upplever dock att jag blivit mer benägen, alltså det är ju också lite intressant, alltså att jag blivit mer benägen att faktiskt bli berörd av skräckfilmer nu på äldre dagar, för jag är ju väldigt förtjust när jag var ung och också ganska oberörd måste jag säga, alltså kollade väldigt mycket på skräckfilmer.
Okej, intressant.
Ja, och sen när jag kom upp där i 20-22 års åldern, då började jag nästan tycka att vissa filmer var alldeles på tok för läskiga, att jag nästan fick avstå från att se just för att jag tyckte det var så obehagligt.
Mm.
Vilket jag ju då i och för sig tycker, för det är ju det som är hela poängen tänker jag med att se en skräckfilm. Alltså att du ska få puls och du ska bli rädd. Och sen när jag då väl började bli det, jag vet inte om det var att man började inse att man är dödlig och sådana saker.
Ja, men så kan det ju vara lite grann liksom. Eller att man har upplevt mer saker, så att jag vet inte.
Så att nu är det mer så här, jag har ju varit inne en period nu när hösten drog igång här och det blev mörkt och murrigt, så var det som att jag fick lite ny förälskelse och kollat väldigt mycket på skräckfilmer. Men ofta också att jag går tillbaka till filmer som jag redan har sett och tycker är bra. Sen har jag ganska lätt för att glömma saker, så att även om jag kommer ihåg grundstoryn så kan jag ändå fortsatt bli överraskad.
Det är lite bra det där med att man är lite glömsk, så man får uppleva saker på nytt igen. Som sagt, det där med Annabelle, det kan jag helt blankat på att det var en del av den. Ja. När jag såg Annabelle-filmen, jag bara, var kommer den här dockan ifrån? Jag fattar ingenting. Men det är bra, då kan man få uppleva det på nytt. Liksom.
Ja. Precis.
Så är det. Men jag läste återigen på lite forskning på området att det som får oss att gå igång på skräckfilmer, det är ju egentligen inte att vi blir rädda, utan det är efter vi blir rädda när vi inser att faran är över. Att det är liksom den här endorfinkicken och vad det nu är för kemiska substanser som sätter igång i. Det är därför man, de som gillar skräckfilm gillar det, för att man får liksom en kick av det helt enkelt. Man blir rädd, men sen så inser man att de har liksom forskat hjärnan på de som tittar på skräckfilm liksom, och sett att och jämfört liksom med folk som då har varit i riktiga livs- och dödssituationer, att när man är i en riktig livs- och dödssituation, då får man ju inte den där kicken efteråt såklart, om man är liksom normalfuntad i alla fall. Men när man tittar på skräckfilmer så inser man det liksom att okej, det var en fara. Ofta så kan man nästan så här reagera med det kanske du känner igen, att man kan till och med skratta till för att man blev så rädd liksom, så här. Man inser att det poppar på filmen liksom, så här. Att det är liksom det som lockar.
Gud vad fantastiskt. Och de som inte gillar skräckfilmen, de kanske inte känner den där relief.
De kanske bara blir panik och aldrig får den där kicken. Jag vet, mycket möjligt så. Sen läste jag också att det kom en ganska nyligen studie som visade att folk som tittar på skräckfilm generellt är bättre på att reagera på kriser och liksom oväntade situationer. Just för att de har byggt upp en tolerans, vad var ordet? Det var någonting sånt där snyggt liksom, att man var bättre på att reglera sina känslor, tror jag det uttrycktes. De hade kollat det särskilt med pandemin, att folk som tittade mycket på skräckfilmer var bättre på att hantera pandemin än andra.
Okej.
För att man hade liksom var bättre på att reglera sina känslor och inte överreagera, eller liksom att man kunde handskas med känslorna på ett bättre sätt helt enkelt. Så det är ju väldigt intressant att veta som skräckfan.
Väldigt intressant, och jag halvnickar lite så där belåtet också när du säger det, för jag tänker då att så här, det beskriver mig.
Ja, precis, eller hur? Så
bra,
det kan man ta med
kris.
Sig om man som oss gillar att titta på skräckfilm, så har man får något ut av det i alla fall.
Ja.
De hade också forskat på, ja men precis, utöver puls och adrenalinet som kommer efteråt, så får man också bli bättre på att hantera kriser. De hade också som en sido kollat på folk som tittade på mycket preppersfilm, att de också hade samma...
De visste vad de skulle...
Ja men precis, de var också bättre liksom utrustade för att hantera plötsliga förändringar och så. Så ja. Vi är i samma gäng som dem.
Ja, ja men man får skaka hand på det med dem.
Ja, men generellt så ses det som att skräckfilm tillåter ändå att utforska sina känslor i en trygg miljö. Och att det ska vara det som är liksom, istället för att bli utsatt för hemska situationer på riktigt. Så när du tittar på skräckfilm så kan du få samma erfarenhet, fast du gör det i en trygg miljö, så att säga.
Mm.
Så att, ja, det är intressant.
Ja, precis. Det är någon typ av övning, liksom.
Ja, men exakt. Någon typ av liksom, psykisk social övning. Mm. Så att man kan få ut lite av det på det sättet.
Verkligen. Kan ju vara användbart i såna här tider, säg.
Mm-hmm. Verkligen, verkligen. Ja, börjar du känna att vi har tömt ämnet om de här filmerna, eller finns det något mer som du vill ha sagt?
Nej, jag tycker vi har gått igenom dem ganska bra faktiskt. Sen så finns det väl såklart alltid mer att säga av skräckfilmer. Men nöjd och belåten känner jag mig.
Ja, men toppen. Då ska vi gå in på nästa segment.
Ja.
Det var nämligen så att jag tvingade dig, eller bad dig, att lista dina favoritfilmer. Så att vi skulle få med oss lite tips nu när vi går in i Halloween eller Allhelgon eller vad vi nu kallar det i Sverige.
Ja. Och jag har samlat på mig några tips, men brasklapp för att det är väldigt svårt att komma ihåg liksom, vilka var de bästa skräckfilmerna genom tiderna.
Jag håller helt med. Jag fick googla väldigt mycket när jag skulle...
Jag med! Så vilka av dem hade jag sett? Och bara just det, den var ju riktigt bra. Men den första filmen som jag har skrivit upp och som jag också vet att vi har pratat om tidigare, The Hereditary. Mm-hmm.
Just det. Men den har vi båda sagt är en favorit hos oss.
Ja, och den är riktigt bra. Och jag skulle säga att den är så fantastiskt välgjord. Särskilt för att vara en skräckfilm skulle jag vilja säga. Även om skräckfilmsmakare kan vara väldigt duktig på liksom ljud och ljussättning. Så den här filmen, jag tycker att det är någonting nytt med den i skräckfilmsgenren. Just där hur de har klippt, hur de har ljudsatt... Ja, det är faktiskt verkligen ett starkt tips. Vet dock inte vart man kan se den på streaming site exakt just nu. Men man får googla,
man får googla sig fram på det. Ja. Men jag håller med. Den är ju lite av ett filmiskt mästerverk, bara hur den är klippt liksom.
Håller med.
Och hur den liksom fuckar med ens upplevelse av saker och ting. Det är nästan det som är mest läskigt, att man inte är riktigt säker på vad det är man tittar på.
Nej, men precis, så det är liksom ett stort obehag egentligen.
Ja, men jag tror att det är det som lägger sig liksom, och det är det riktigt bra skräckfilmer gör på något sätt, att de får en att aldrig känna trygghet.
Nej, det är liksom en blöt duk bara som ligger över en.
Ja, precis, man är ständigt på helspänn. Så.
Ja. Nummer två på listan är en klassiker, The Grudge faktiskt. Jag ska säga att jag har inte sett den på väldigt, väldigt, väldigt många år.
Är det den amerikanska eller den japanska versionen vi pratar om nu?
Det är den amerikanska, tyvärr, för jag har hört att den japanska är mycket, mycket bättre.
Det sägs ju alltid det,
ja.
Att de ska vara läskigare, de japanska versionerna. Ja. Men jag vet inte om det är sant, jag har inte sett den japanska versionen av The Grudge.
Nej, jag är osäker på om jag har gjort det heller faktiskt. Men just den där amerikanska, och jag såg den nog i relativt tidig ålder också, så den tyckte jag var liksom...
Just det, men det var ju ett tag sedan den kom ut. Det var ju Sarah Michelle Gellar, typ hon gjorde den efter att hon gjorde Buffy, eller medan hon gjorde Buffy.
Tror jag. Ja, jag vet inte vad jag kan ha varit, men säkert lite för ung.
Jag tror den kom ungefär samtidigt, vill jag minnas, som... men gud, nu tappar jag bort vad den heter, den här med videobanden.
The Ring.
The Ring. Ja, ja, precis. För det var en lite sån där hype då med små tjejer med långt svart hår framför ansiktet.
Precis, och även The Ring är väl egentligen en japansk eller sydkoreansk... Jag vågar inte svära på vart den ursprungligen är ifrån.
Men... Ja, den har jag inte heller sett i sitt original. Jag tycker att den amerikanska versionen är nog läskig.
Ja, håller med.
Det var en av mina första liksom skräckminnen. Att vara rädd för sin tv långt efteråt. Det är tur att vi inte har de där burk-tv-erna längre.
Nej.
Alltså.
Nej.
För de kunde ju, det var just den här grejen med dem, att de kunde stå och glöda lite efter att man hade slagit av.
Ja, ja.
Fy fan. Usch. Ja. Tack för LED-TVn som
precis,
inte gör det.
Precis, där ryms inga monster. Förhoppningsvis.
Förhoppningsvis, vad vi vet.
Ja. Ja. Den sista är, den heter på svenska Instängd.
Just det, den här med grottan. Just
ja,
just det.
Och det är en liten annorlunda film skulle jag ändå säga, alltså jämfört med de som vi har pratat om idag. Just för att det är eller jag vet inte, du har ju varit lite inne på den genren.
Ja, men
att det är
där
lite
har vi
såhär,
ju monster. Ja.
Precis, monster. Den vet jag att jag såg med ett gäng kompisar. Och ja, vi var alla väldigt skakade efteråt. Jag har sett den, tror jag, fler gånger. Precis som andra filmer som jag gillar så tycker jag att se om dem. Och jag tycker ändå den håller. Den är riktigt obehaglig.
Ja.
Så att trånga är utrymmen och...
Just det. Den är inte så lång, vad vill jag minnas. Eller den kanske kändes som att den var snabb när man såg den. Den är ju väldigt... Man har ju andan i halsen hela tiden när man tittar på den. Den är ju...
Ja, precis.
Och den är ju också väldigt stillbildande. Det finns ju några scener där som känns som att de har apat. I alla fall om man spelar skräckspel, att de här scenerna har kommit tillbaka. Jag vet inte hur många skräckspel jag har spelat där man går genom en liksom flod av blod. Och ens karaktär blir alldeles röd.
Ja.
Det känns som att det är klart inspirerat av en scen i den filmen.
Verkligen, eller att de har blivit inspirerade utav spel.
Ja, jag tror spelen kom efter, så det, för den där var väl ändå några år.
2005 tror jag att den kom.
Ja, det är ju länge sedan. Det är 20 år sedan.
Ja, det
jag kommer ihåg att den fick mycket rubriker när den kom, för att det var ju bara, jag vet inte om det var kvinnor, bara kvinnor bakom kameran också, men just att det var bara kvinnor i framför kameran.
Ja.
Förutom monstren då, de är väl oklart kön, men...
Ja, könslösa.
Så att, ja, intressant. Det var de tre du hade.
Precis, och sen hade jag en liten sån bubblare, The Others, okay, som vi också har pratat om.
Ja, just det. Ja, den hade varit på min lista också, om jag hade haft en filmlista.
Ja, precis. Jag avvaktade lite, för jag visste inte om du hade några filmer. Jag tänkte, jag ska inte stjäla dina. Det var ju faktiskt du som nämnde den för mig, och det är också en sån där som man kommer ihåg. Var riktigt.
Den är jättebra.
Bra.
Ja. Den är nog en av mina, inte bara favoritskräckfilmer, utan en av mina favoritfilmer. Jag tycker att den kan jag se om hur många gånger som helst. Den är kanske också bra om man inte är så förtjust i skräckfilm, för jag upplever ju inte att den är bland det läskigaste jag har sett.
Nej, jag håller med. Det är mycket annat som händer.
Det är mycket annat som händer, och slutet som vi inte ska spoila gör ju också att man blir... Man blir mindre rädd faktiskt.
Ja, ja.
men väldigt mästerligt film där. Också lite så här krypande stämning. Obehagligt innan man fattar vad som händer. Den har också en väldigt bra twist kan man säga.
Så. Verkligen.
Utan att gå in på det. Nej, jag tänkte tipsa om lite böcker. Men jag har faktiskt några, jag kan snabbt nämna några filmer bara för att jag inte kan hjälpa det.
Kör!
Jag har redan pratat om Alien och Hajen och sådana där saker, men jag tänker en jättebra film som jag vill tipsa dig, Lovisa, om du inte har sett den, är, det kom en amerikansk version av den för några år sedan, den kan du hoppa. Du ska se originalet, den tyska, som heter Funny Games.
Oj, Funny Games, nej.
Det är en av de läskigaste filmer jag har sett. Den kryper verkligen under sin på en. Den handlar om en familj som är ute i sin sommarstuga, och så kommer det två unga män dit och börjar leka med dem på väldigt otäcka sätt. Det här är också en sån här film som är väldigt mästerligt gjord. Med olika filmiska grepp där man egentligen inte får se vad som görs, men man förstår vad som görs, och det är otäckt nog, och den är väldigt intressant ljudsatt kan man säga, hur den leker med ljudet och så. Så att jag kommer tyvärr inte ihåg om det är Werner Herzog som har gjort den. Det ringer någon klocka i mitt huvud som säger att det ska vara han. Jag ska dubbelkolla det.
Ja, men gör det. Jag ser här att det är en från 97 och sen var det en från 2007.
Precis,
och det är den
från 97 där. Du ska titta på, ja. Jag kommer ihåg att när jag läste filmvetenskap så hade vi tittade på den.
Oh.
Just för att den är så intressant. Mikael Haneke heter han som har gjort den.
Ja.
Så att den kan jag tipsa om. Den är riktigt bra. Men den är en sån här som stannar med en efteråt. Så att Ja, ser den inte på en svag dag.
Nej, precis. Just det där, man måste ha viss motståndskraft i sig innan man kollar på de här filmerna.
Precis. Och sen också ett annat tips. Det är ju en så här riktig klassiker, The Thing. Som jag inte vet om du känner till. Den är ju lite före både din och min tid. Den kom på 70-talet, tror jag.
The Thing.
Och den utspelar sig, det är, jag tror att de är en polarexpedition, eller om de är, ja, de är ut i Arktis eller Antarktis eller något sånt där, eller om det är ja, var de är någonstans med mycket snö och mörker i alla fall.
Oh, vad spännande.
Ja, och sen så kommer det en utomjording som kan ta över deras utseende, eller vad ska man säga, det är en shapeshifter utomjording, så att den är väldigt otäck, för de vet inte vem som är vän eller vem som är fiende.
Ah, jag har inte sett den. Den åker också rakt upp på listan faktiskt.
Ja, den är väldigt, när du ser den så kommer du nog känna igen mycket annat i populärkulturen, för det är väldigt mycket som har inspirerats av den. Bland annat tidigare nämnde X-Files finns ett avsnitt som i princip är en kopia av The Thing. Men den har också ett monster som jag tycker fortfarande håller, fast det gjordes på, om det var 70, när gjordes den här filmen, ska jag snabbt gå, 82 var det. 82. Ett monster som faktiskt tycker jag håller. För att jag tror att det är gjort i så här, vad heter det, motion capture, nej vad heter det när man så här filmar någonting, liksom.
Du frågar fel person.
Stegvis. Ja, förlåt. Vi ska inte gå in på det. Ja, jag kommer inte ihåg lite motion capture.
Inga tekniska termer här.
Ja, skitsamma. Vi har Aron till för de tekniska termerna.
Ja, precis. Ja, men kul, det är alltid ja, precis. Men det är alltid roligt med filmer som håller, även fast de har några år på nacken, speciellt skräckfilmer då. Därför, där kan man ju ibland tycka när man ser lite äldre filmer att ja, man har lite högre krav idag. Men det är alltid kul tycker jag att se äldre filmer som fortfarande håller. Det finns ju en del sådana också.
Precis, nej, men den tycker jag, den är sån här... Ja. Väldigt, just bara och idén tycker jag att det kan komma någon som kan bära ditt ansikte är väldigt otäck. Jag vet inte, det är någonting som jag själv ofta kan skrämmas av. Och sen just när det är en sån här closed setting, när du bara är några få, så vet du inte vem som är din kompis, eller är det någon som bara lajvar din kompis. Ytterst otäcklig premiss och väldigt bra utfört. Så det var de jag tänkte bara skjuta in innan jag går in på
det är bra.
Jag tänkte tipsa om. Och jag tror att jag har nämnt de flesta av de här för dig tidigare när jag försökte tipsa dig, men jag tänkte att jag kan tipsa för våra lyssnare också.
Kör.
Och den första heter Dark Matter och är skriven av Michel Paver, eller Pavé, jag är osäker på hur man uttalar efternamnet, så ni får förlåta mig. Den handlar också om en expedition uppe i Arktis, och också återigen ett litet team, så det är lite samma idé här, att man är få, det är mörkt, det är kallt, man är väldigt isolerad från omvärlden, och så är det ett spöke som börjar hemsöka dem där, ett spöke av en urinvånare som blev mördad på ett väldigt bestialiskt sätt, som börjar dyka upp och beta av dem en efter en. Det är en väldigt välskriven skräckbok. Det händer kanske inte så jättemånga saker, alltså så här incidenter i den, men det är en väldigt krypande stämning hela tiden som gör att man är väldigt mycket på tårna, väldigt obehaglig.
Det låter som en bra setting också.
Ja, det är mycket bra. Hon har skrivit en till som heter Thin Air, som utspelar sig, det är lite samma idé där, det är en, jag tror att de håller på att klättra upp på Mount Everest, en expedition, och så kommer det något även naturligt väsen där också, så att det är lite samma det här med att man är en liten grupp, man är i en väldigt utsatt situation redan liksom.
Väldigt utlämnad liksom.
Ja, precis, både liksom till naturen och till sig själva, och så kommer det något övernaturligt på det liksom. Men hon är väldigt duktig på att bygga stämning. Sen tänkte jag tipsa om en bok som heter Wilding Hall av Elizabeth Hand, som utspelar sig på 70-talet i den här rockvågen med massa band med unga, långhåriga killar. Och det handlar om då en rockgrupp som säkert ska likna någonting som fanns då, som hyr in sig i en gammal mansion på, jag tror att det är den brittiska landsbygden, en herrgård. Och så börjar de bli hemsökta av något typ felliknande väsen som sen som verkar vara välvilligt till en början, men sen visar sig inte vara det. Och det finns bland annat en scen i den här boken där en av de här personerna är förföljd upp för en vindstrappa som är fruktansvärt obehaglig att läsa. Men det är också en sån här smygande, krypande stämning. Så i den. Så den kan man, den är inte så lång, så den kan man läsa ut på en kväll. Eller morgon kanske. Om man,
om man vill inte skrämma upp sig allt för mycket, då kan man läsa den när det är ljust ute.
Precis. Och sen så finns det en som heter Little Stranger, som är skriven av Sarah Waters, som är en av mina favoritförfattare faktiskt. Hon har skrivit många olika sorters böcker, ofta med i en historisk kontext. Och så även den här, när jag tror, utspelar sig på 30- eller 40-talet. Det är också ett hus som är hemsökt av en av den dottern i familjen som gick bort i ung ålder. Det är i alla fall vad man tror att det är. Den är också väldigt bra på att bygga den här stämningen, att det är obehagligt, det dyker upp någon som har skrivit på väggen och så här små otäcka saker som i sig inte är så otäcka, men tillsammans bygger upp väldigt mycket så här förtätad stämning. Så de tänkte jag tipsa om.
Gud vad spännande, och det är också så intressant just det här att man är så van, eller jag är i alla fall väldigt van med skräckfilm där man får mycket, det är ganska lite som lämnas till fantasin ändå, och just att man kan få sådana upplevelser också med en bok med hjälp av sin egen fantasi. Alltså, ja, nej, jag ska bestämt läsa några utav de
det
där.
Det finns
tipsen.
Många fler, men jag tänkte att jag måste begränsa mig, annars slutar jag aldrig prata om skräckböcker. Så det är bara att komma in i vår Discord om ni vill ha fler tips, för jag har många på livet. Jag hade lite så här Stephen King också, men jag tänkte att jag ska inte ta upp de mest uppenbara som de flesta känner till. Så att, men ja, nej, det finns en del där ute. Men det är inte alla som lyckas. Skräck kan vara en svår genre, tycker jag. Men de som jag räknade upp och så, de är väldigt bra på att bygga upp den här stämningen liksom, som gör att det känns väldigt krypande och obehagligt. Samtidigt så kan man inte sluta läsa, fast man egentligen känner att det här borde jag inte läsa, för jag kommer inte kunna sova innan.
Verkligen, men det finns ingen brist på skräcktips i det här avsnittet i alla fall.
Nej, ja. Men ja, vi kanske ska avrunda där, annars kan vi bli sittande här hela natten
ja.
Och tipsa varandra. Ja, men det var toppen roligt att ha med dig igen, Lovisa.
Tack så mycket för jag fick vara med, väldigt kul.
Ja, fantastiskt, superbra tips som vi ska kolla in, verkligen. Ja, nej, men tack för att ni har lyssnat på oss även denna gång. Det är La Villa Tulos som plinkar på i bakgrunden. Gud, jag hatar mig själv när jag ser så jäkla Aron som har bor i mitt huvud. Så jag ser samma sak som han hela tiden. Det är Jesper Ringhög som gör våra vackra omslag som vi är väldigt glada över. Och sen så får man inte glömma bort vad då. Kommer du ihåg det här, Lovisa?
Jajamän, det gör jag. Ja. Det är coolt att vara snäll.
Helt rätt.